Idag är ingen mindre än brottmålsadvokaten Lisa Barnekow hos mig. Vi är här, Lisa, för att diskutera vad är det som händer i det svenska samhället. Det har ju gått tillbaka 20 år i tiden. Jag börjar känna att Sverige börjar bli ett u-land snart med all kriminalitet som sker. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i det här. Jag vet att du är proffs inom ditt område, så välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Bra. Innan vi kommer in på hela din utbildning och vad du jobbar med, så vill jag ju såklart höra lite om dig. Och vem är du? Var kommer du ifrån?
Ja, nej men jag jobbar ju då, precis som du sa, som brottmålsadvokat. Så jag har uppdrag som offentlig försvarare. Då sitter jag ju på, så att säga, den sidan där, ja, på brottslingarnas sida, så att säga. Sen så jobbar jag också då som målsägande beträde. Och då sitter jag på den sidan och företräder då den som blir utsatt för ett brott. Eller som särskild företrädare för barn. Och då är det brott som sker i hemmet. Då företräder man barnet. Så det finns lite olika roller i det svenska rättssystemet egentligen.
Vad säger man? Kärt barn och många namn.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men innan vi går in på vad du de facto jobbar med, så berätta lite om din uppväxt.
Min uppväxt? Jag växte upp på Lidingö. Och där är ju en ganska skyddad verkstad, kan man säga. Men jag har en väldigt musikalisk familj, så att jag gick på Adolf Fredrik, där är det ändå, där fick man lite mer blandat med olika individer från olika liksom samhällsklasser och så där. Och sen har jag en pappa som var uppvuxen i Zimbabwe som hade med sig det där, så att han har alltid liksom tagit med mig till marknader liksom ute i förorten och sånt där man får god frukt och sånt där. Sånt som inte fanns när jag var liten i den vanliga mataffären.
Så att, du vill jag tillägga, ja, att vitlök var man tvungen att köpa på apoteket på 80-talet. Så att jag hör vad du säger. Och ja, vi är ju lite äldre, vi är inte födda på 2000-talet.
Nej, så att, men så att jag har liksom, jag har väl haft en uppväxt i en miljö som har varit skyddad och trygg. Men jag har fått kanske lite andra värderingar hemifrån, med en väldigt humanistisk familj, ska jag säga.
En liberal, open-minded. Mm. Har du syskon?
En lilla syster.
Okej, och din uppväxt var på Lidingö, så det var skyddat och mycket vänner och så vidare. Men om man nu ska
absolut.
Vad säger man? Knyta på sen.
Ja.
Vad var det som fick dig att vilja bli advokat?
Nej, men det var väl nog mest slumpen, tror jag. Det var inget annat alternativ än att man skulle bli akademiker. Så att jag pluggade på universitet, så kom man in. Ja, det blev juristlinjen. Det hade kunnat bli något annat, men nu blev det det. Och så började jag med affärsjuridik på liksom de stora affärsjuridiska byråerna. Vinge och Zettervalls. Men sen gick jag in och hjälpte min pappa, eller jobbade med honom i 6 år och drev en vårdcentral. Han jobbade som läkare, så vi jobbade tillsammans. Och då var det väl att, ja, när han gick i pension och sålde av de där vårdcentralerna, då behövde jag något nytt att hitta på. Och då var det väl då kändes det här som ett fungerande steg. För det har så många moment som jag gillar. Jag gillar juridiken, det är som ett pussel. Där man tittar på bevisning och reder ut liksom titta på vad det finns för brister och sånt där. Sen så är det också den här humanistiska sidan där man möter individer på riktigt.
Det här kanske är en fördom, men är det inte så att man tjänar mer pengar inom affärsjuridik än som brottsmålsadvokat?
Jo, absolut. Det är en helt annan taxa.
Så det är en helt annan taxa. Ja. Och då pratar vi inte taxning i slott.
Nej.
Nej då, men... Lite överklasshumor. Nej, men... I vilket fall som helst så tillbaka till ditt jobb här. Varför väljer du då att tjäna mindre pengar? Och ta ett... Jag menar, jag tänker så här, affärsjuridik, det kanske känns lite tråkigt. Jag vet att det är mycket siffror och sådär. Men här känns det som att vara brottsmålsadvokat. Det är väldigt mycket lidande du får se och det är väldigt mycket... skit som ska upp på ytan. Jag tänker att det är också psykiskt mer dränerande.
Jo, alltså det är det väl på ett sätt, absolut. Men samtidigt så tror jag att det också... Det är givande, för det blir liksom... Det blir möten på riktigt. Alltså, annars i vår värld där vi vistas, där är det mycket att man är lite grann på ytan. Men här i den här världen, där möter man människor. Och det blir något väldigt... Jag tycker att det är något väldigt... liksom fint i ett möte med en människa som befinner sig i någon sorts svårighet. Och om man kan hjälpa till där, om man kan finnas där för en annan person, så det för mig är det väldigt givande.
Och Lisa, vi har ju pratat väldigt många gånger om samhällsproblemen och så. Jag är jätteglad att du är med på den, jag bara tillägga det.
Ja, kul.
Vi har ju pratat väldigt mycket om samhället och utvecklingen och vad man ska göra för att förebygga våld. Och jag menar, både du och jag bor ju bland människor. Och jag skulle säga att det handlar inte bara egentligen om människor som bor i överklassen idag. Utan det handlar ju om svensken generellt sett. Även svenskar med invandrarbakgrund som är svenska medborgare som har tröttnat på hela situationen här. Och man ser ju bara siffror, man läser om våldet, folk har börjat bomba oskyldiga människors hus. Det är ju en riktning som är allt annat än acceptabel. Men när du sitter bland dina vänner, och vi håller ju oftast med varandra när vi diskuterar de här frågorna. Ja. Men hur blir du bemött? För jag tycker ändå att du har en sund syn på varför människor hamnar i kriminalitet- och var vi ska stoppa dem och så vidare. För att så fort man pratar med någon, då bara pratas det om hårdare fängelsestraff och fler poliser. Du som ändå har jobbat med den här typen av brott, vad är dina åsikter?
Nej, men alltså, det är ju extremt komplext, så är det ju. Men, och det är väl klart att det är alltså, lite naivt att tänka att man ska blanda massa människor från olika bakgrund utan att ha en plan för det riktigt. Och det är väl så, jag kan väl tycka lite grann att det har varit. Och problemet är att då beskylls ju individen, då beskylls ju invandraren. Men det här är ju inte liksom, det är absolut inte invandrarens problem att det har blivit på det här sättet. Utan jag tror bara att man, alltså oavsett om man är svensk eller var man kommer ifrån, om man hamnar i en situation där man inte har en chans, man känner inte att man har en chans att komma in i ett samhälle. Det är ingen som vill ha, som tar emot en CV ens. Och alltså det ser jag ju från många av de personer som jag möter, att det går inte att få jobb i princip. Det går inte att komma in, det är liksom stängt. Och då är det klart att om man växer upp i en miljö där det finns kriminalitet och droger överallt, för det gör det många förut, då är det lätt att man hamnar där. För det blir liksom snabba pengar. Jag vill också ha den där Adidas-västen. Liksom. Och då är det lätt att man gör någon liten grej. Och sen så leder det ena till det andra. Vissa till och med, alltså, det vet man ju. Alltså, det blir lite ballt också. Att det är lite coolt och lite spänning. Alla ungdomar vill ju ha spänning. Det är ju oavsett vilken miljö man växer upp i. Men här är det ju en spänning som... Plötsligt sitter man där med ett vapen i handen och då är det för sent. Liksom.
Och de har inte fattat ens hur man har fått vapnet i handen.
Nej,
i princip. Det var ju som någon sa att det här är lite som sexuella övergrepp. De blir så groomade, de här barnen, redan från 10-årsåldern. Mm. Och jag menar, vilken 10-åring förstår konsekvenser av sitt handlande?
Mm.
Och sen när de är 12-13 sitter man med ett vapen i handen. Och gör du då inte som man säger, ja, då ska du få hela din familj utraderad.
Ja, nej men, och precis. Och sen så är man inne i det, och då på något vis så, då är det inte, då tar man sig inte bara ur det, utan då rullar det på. Och så det är ofta så här små, väldigt små steg som leder till att man hamnar snett. Och sen har man ju då ett sammanhang, och man har det lilla gänget som växer, och sen så blir det konflikt. Och då bara, det bara rullar på. Det är som att vilket sammanhang som helst egentligen. Det låter så, det låter så extremt när man är i våran, alltså, lilla skyddade värld. Men det är inte så himla mycket som krävs när man växer upp i ett utanförskap och hamnar så här snett. Faktiskt.
Om jag förstår dig rätt, så får jag säga till om det inte är så. Men min känsla av vad du precis sa var att du är ungefär som tonåringar. Och så blir de ovänner, och så börjar den här snacka skit om den här personen, och så får den med sig några vänner på den sidan, och så får den andra med sig några vänner på den sidan. Det här sker i alla samhällsklasser. Skillnaden är bara att de här behöver inte handla med droger och det, för de får ju sina Moncler-jackor i alla fall.
Exakt.
I det här fallet så blir de ovänner, och då kanske det handlar om farliga saker som kommer göra att de här leder snett, att det leder snett. Och att det i slutändan hamnar vapen i allas händer, och sen blir dödsskjutningar. Ja. Men alltså, självaste leken är densamma i alla samhällsklasser.
Absolut, absolut. Och de här, det är ju unga killar i huvudsak. De här unga killarna, jag möter ju en del av dem. Det är inget fel på dem när man sitter och pratar med dem. De är som gulliga, man kan prata helt normalt med dem. Alltså det är vanliga ungdomar, det är det som alltid slår mig. Att det är liksom, ofta det är fina, gulliga killar. Och så tänker man, gud, den här personen har kanske gjort det här då, eventuellt. Eller vad nu må vara misstänkt för. Men hur vanliga de här personerna är, liksom. Det är ingen som, alltså, en människa är ju inte alltid genom ond eller alltid genom god, liksom. Utan man är en produkt av sin miljö.
Och det, jag har ju haft Johan Eriksson i podden för några år sedan. Och han, det var ju också det att när han skrev sin bok så pratade han ju om människan bakom brottet.
Mm. Mm.
Och det är väl det du försöker säga också.
Absolut.
Att det finns en människa bakom varje brott. Och de här människorna kanske inte hade hamnat där de hade hamnat om de hade haft helt andra förutsättningar.
Nej, absolut inte. Det är väldigt många personer som jag möter som jag känner att man liksom önskar att man hade kunnat bara plocka bort från den här miljön och sätta i vår miljö, och då hade allting blivit bra.
Lisa, jag tänker bland dina vänner, för jag menar, det är ju rätt unikt att du känner så, och du träffar många av de här tonåringarna, och du ska förklara det här, för att många har ju den inställningen av, och det, jag var på en lunch häromdagen, skicka bara tillbaka dem, ta ifrån dem medborgarskapet. Det har gått så långt nu i folks retorik. Hur känner du att retoriken har blivit bland de du pratar med?
Nej, men den är ju hård. Den är ju stenhård och iskall. Och det finns ju, alltså, mänskligheten är ju i princip, det finns inte mycket mänsklighet kvar. Och det var det som är lite farligt nu. Att när det där sprider sig i hela samhället, våra barn växer upp i det, lyssnar på det här. Vad händer med nästa generation? Liksom?
Och hur låter det då?
Nej, men ja. Nej, men det är väldigt mycket vi och dem. Men ja, och då, jag tänker ibland så här, vilka är vi och vilka är dem? Alltså, vi är ju då någon liten, liksom, otroligt lyckligt lottad klick som av olika anledningar har oändligt mycket bättre än väldigt många andra människor. Och de här, jag vet inte, jag tycker att det är...
Kan du känna en frustration?
Ja, absolut. Absolut. Och det obehagliga, jag önskar att jag liksom hade något svar på det. Det gör väl alla. Men det finns, alltså, jag tror vi, på något vis så tror jag vi får backa lite och börja tänka efter. Att det är ju människor vi pratar om som av olika anledningar har hamnat i en utsatt situation och hamnat snett. Vi behöver ju bjuda in dem på något sätt. Jag tror att det finns det finns jättemycket man kan jobba med som jag önskar att man, alltså, att man tog tag i problematiken på riktigt. Alltså, det finns ju ändå, alltså många som när de hamnar på anstalt, de brukar ju ofta vara lite äldre än de här småttingarna. Men där brukar de ju ändå vara motiverade. De kanske blir drogfria och så, att börja om. Men där har vi ett jätteproblem. För sen när de väl kommer ut så är det ju ingen som anställer dem, för de har en prick i registret. Och det kanske är rån eller narkotikabrott eller vad det nu är. Och sen så har de ju också ofta kronofogden på sig. Så att de får ju ingen lägenhet och de får ingen jobb. Och sen så om de då tar ett vitt jobb och verkligen ändå kämpar och vill göra något vettigt av sitt liv. Ja, men då ska ju kronofogden ha allt. Så då ska man leva på existensminimum en evighet. Och då är på något vis så att upprätthålla då det här som man kanske är motiverad till en början, det blir för svårt. Så jag tänker att man, alltså, det finns ju grejer man skulle kunna göra där. Om man till exempel, jag vet inte vad, men om man, att man under någon 3-årsperiod eller 5-årsperiod inte behövde betala kronofogden till exempel, om man kunde visa att man jobbar heltid och vitt, då tror jag man skulle få en bli motiverad att, ja, men det här funkar ju.
Man får på riktigt en andra
exakt,
chans.
Exakt.
Inte och, en halv nej, chans. Nej. Ja, du kommer ut till finkan nu. Begå inga flera brott.
Ja.
Man bara, ska jag sluta för mig och sälja narkotika? För jag vill ändå kunna ha råd att gå på restaurang.
Ja. Nej, för jag eller ändå överleva.
Ja, precis. Ja. Men jag har ju zonat mina drogförsäljningar nu.
Exakt.
Okej, nu pratar vi ju inte om massmord såklart.
Nej.
Nu pratar
nej.
Vi om... den stora massan kanske inte är mördare. Nej. Utan det är ju mer kanske rånare eller håller på med narkotika. Mm. Ringa misshandel eller vad det heter på juridikspråk.
Ja, men väldigt mycket är kopplat till narkotika. Så är det ju. Och de personerna är ju sällan dåliga individer. Utan de, liksom, blir man fri från det missbruket så är det ju ofta... Alltså när man skrapar bort den där problematiken så är det ju fina individer liksom.
Ja, har man skonat sitt brott också?
Ja.
Det heter skonat eller...
Zonat,
förlåt. Jag, idag är jag invandrare på riktigt. Så jag skonade dig från att dö, heter det.
Exakt.
Sen är det ju också så här... Många... killar, och jag har träffat på några stycken också som har gjort lite så här små brott.
Mm.
Jag ska fråga om straffrabatter, men innan det vill jag bara säga det att jag har ju tonårskillar i min närhet som har gjort lite småbrott och så vidare, och så vill de ändå skärpa till sig och så försöker de hitta jobb, och så står de redan i registret, vet, de står ju även i registret även om de inte har gjort några tunga grejer.
Aj.
Och inte ens har varit inne i fängelset.
Mm.
Och då är det så här, nej, då kommer de inte ens vidare till intervjun.
Nej.
För att det redan finns en prick i registret. Så att någonstans måste vi väl ändå vara lite mer open-minded. Men det är klart, människor kanske är rädda också.
Mm.
Och förutom det så känns det ju som att man måste börja jobba med förebyggande mycket tidigare.
Mm, absolut. Nej, men
straffrabatt och förebyggande, varsågod.
Mm. Nej, men förebyggande, det tycker jag, alltså... Det vet väl alla. Jag förstår bara inte varför man inte pumpar in resurser tidigt. Och liksom hjälper. Många av mina klienter på alltså de som har försvarat. Det är väldigt mycket ADHD. Och väldigt mycket då droger. Och det hänger ju också ofta ihop. Eftersom att det finns en problematik då med impulsivitet och så. Så att om man tidigt plockar upp de här småttingarna. För de får ju bara skäll hela tiden. De får bara skäll från det att de är små. Så de får ju dålig självkänsla. Och då är det så himla lätt att man hamnar också i något dåligt. Men så att in med resurser som förstår vad det handlar om på riktigt. Med de här utmaningarna.
Sen får ju folk säga vad de vill. För många säger att ja, det är mest invandrare. Och vi måste bromsa och vi måste rena med det andra. Men jag återkommer till socioekonomiska förorter. Jag återkommer till fattig och rik. Alltså... Det handlar så mycket om ekonomiska resurser. Och sen så handlar det väl också mycket om... Man kan tycka så här, var är föräldrarna? Samhället kan ju inte ta allt. Jag menar, föräldrar har ju ett föräldraransvar, självklart. Men många av de här föräldrarna är ju inte heller... De har inte heller den förmågan att förstå att en son... Kanske behöver sporta för att det kanske är bra för hans ADHD. Man är liksom inte insatt i någonting.
Nej.
Utan Man tänker, jag står hemma här och lagar mat, jag har själv ett heltidsjobb, jag hinner knappt, man kanske är ensamstående förälder. Alltså, jag brukar säga det, man, skrapa innan ni dömer. Mm. Skrapa på ytan och se vad är det som finns där inne. Mm. Och många av de här barnen hamnar ju, jag menar, får man ingen jobb och man känner sig inte svensk och man känner sig inte inkluderad in i det svenska samhället, för det gör inte många heller. Nej. Så vänder man ju sig, alla människor vill ju tillhöra en flock. Det vill ju vi också. Mm. Och det vill ju dina vänner också göra. De vill ju tillhöra sitt gäng.
Ja, det är klart.
Alla vill tillhöra sitt gäng. Så nu återkommer vi också till den här grejen. Grupperingen, tillhörigheten. Man skapar, vad säger man, sidor. Mm. Allt det där finns ju i varje samhällsklass. Mm. Det är bara det att här blir det inte kriminellt. Nej, men precis. Det blir det här.
Ja. Nej, men, och det finns ju forskning på det där. Alltså just det här med tillhörighet. Att man, helst vill man ju tillhöra en positiv, vara delaktig i någonting positivt. Men man är hellre delaktig i någonting som är destruktivt och negativt än att inte känna tillhörighet alls. Och det där är ju jätteviktigt att man verkligen tänker på och förstår psykologin i det på något sätt, så att man kan plocka upp. Jag tror till exempel, alltså just det här som du var inne på lite, Bettina, det med sport och så. Ja, men vi, många kanske har möjlighet att ta sina barn på sporter, och det är också en kostnadsfråga ju. Men en ensamstående fyrabarns mamma ute i en förort, hon kanske inte kan gå upp och gå ut och spela fotboll med sin son som har ADHD till exempel en timme innan skolan för att han ska lugna ner sig lite grann och få förutsättningar att prestera bra.
Men du tror mig, jag hade tidigare ändå inte orkat göra det.
Nej, men du kanske har liksom ekonomiska förutsättningar att kunna hjälpa till på annat sätt då i sådana fall, om det skulle behövas.
Ja, men så tänker jag också att jag blir ändå så att tokig på människor ibland. För jag bara tänker så, hur kan ni vara så enkelspåriga i huvudet? Mm. Kan man inte någon gång bara försöka se saker och ting utifrån ett helikopterperspektiv? Mm. Och se saker och ting för att vi ska kunna lösa dem. Mm. För att det blir nästan som en så här grej, de här, som du själv säger, det blir grupperingar, det blir ett vi mot dem samhälle. Det löser inga problem.
Nej.
Vi kan bara lösa problemen genom att blicka framåt och ändra på det vi har idag.
Mm.
Men att säga så här, ja men det är deras fel och det här orkar jag inte med. Nu får man väl börja med ett säkerhetsbolag, annars kommer vi väl få inbrott i villan ungefär. Men okej, men vi vänder på det. Hur ska vi göra för att vi ska slippa få inbrott istället?
Mm.
Hur ska vi stänga den där kranen?
Ja. Ja, nej men jag tror att det är, folk är inne på det. Ibland, droger, det ska vi undvika. Vi ska inte köpa droger. Vi ska inte vara en del i den och finansiera den här gängbrottsligheten och allting som finns. Det ska vi bara låta bli. Det vet jag att det finns andra människor som har andra åsikter om. Men det är klart att ju mer droger man använder, och desto mer problem. Alltså så enkelt är det.
Men vad menar de, att de som då köper droger tycker inte att de är en del av problemet?
Nej, men att man kanske, man tänker bara utifrån sig själv. Mm. Och att man själv vill festa lite och ha lite kul. Men det, jag tycker personligen att det är väldigt naivt. Men det kanske handlar om, alltså det är väl en okunskap i det där kanske. Att man, om man inte hjälper till att finansiera det och också rättfärdiga det. För det är klart att om de här småttingarna utifrån sen vet att den och den liksom kanske framgångsrika personen ta kokain på helgen eller vad det nu kan vara för någonting, då rättfärdigar man ju också droganvändandet.
Ja, man har ju blod på sina händer då, ja, också på, ja, något sjukt sätt.
Ja.
Även fast man inte indirekt är,
nej,
där,
nej,
och dödar.
Precis. Nej,
men man är ju där och är med och skapar konflikten.
Ja. Så att sitta och säga att man tycker att gängproblematiken är dålig och destruktiv och sen vara med och finansiera den, det tycker jag är lite skevt personligen. Om man får sticka ut hakan lite. Men...
Det där är inte ens att sticka ut hakan. Nej. För det är ju precis så det är.
Ja.
Och dessutom, man hittar väl en lista i Sundsvall som var så här 8 meter lång. Mm. På så här människor som hade köpt droger. Så visade sig att alla kände ju någon som var med på den där listan. Mm. Sundsvall är ju inte så stort. 8 meter lång lista med namn och telefonnummer.
Ja.
Så jag menar, det här handlar ju om underklass, medelklass, överklass, all, de många, många köper droger idag. Mm. Det är väl väldigt mycket psykisk ohälsa. Och...
ja, absolut. Alltså, det hänger ihop, allt det där. Men jag tror att vi får liksom, alltså, man får väl försöka att hitta tillbaka till någon sorts vänlighet och ödmjukhet inför problemet, så att man inte bara dundrar på med strängare straff. Och det kanske behövs också för de som redan är förlorade, så att säga. Det är klart att vi, alltså, vi kan ju inte ha människor som springer runt och skjuter ner varandra. Alltså, de måste vi fånga in. Men att den retoriken får inte ta över, liksom, utan man måste vara ödmjuk inför situationen vi har i Sverige idag.
Mm. Men det tråkiga är, tycker jag också, att om människor inte hade de fördomarna, jag menar, alla vi sitter på fördomar, jag är inte någon perfekt kvinna som sitter i den här fåtöljen. Vad jag försöker säga med det är att om alla var mer öppna, så skulle man också i sin öppenhet se mycket mer likheter än olikheter.
Oh, absolut.
För i slutändan är vi människor, tänker jag.
Ja. Nej, men verkligen. Och där tror jag så här, alltså, den som ändå tar ett steg och bjuder in någon, den kommer ju inte bli huggen i ryggen i första hand. Alltså, det tror inte jag. Det är som, jag menar, ibland, jag får frågan ibland om jag är rädd för att jag träffar så många personer som begår brott. Nej, men jag kan få frågan ibland om jag är rädd i mitt yrke, för att jag träffar så många personer som är kriminella och ganska tungt kriminella. Liksom. Men jag är aldrig det. För att, och det handlar ju om att man möter en människa, lyssnar på en människa och har en respektfull dialog och alltså, att man ser den individ man har framför sig och lyssnar på den och bara är normal, liksom. Där skapar man ju
ett förtroende,
ja. Och det, alltså, det är liksom inte, det är inga ondskefulla personer normalt sett som man möter, utan det handlar om utsatthet. Så att bjuda in och våga även någon som har kanske begått ett rån eller någonting annat sånt, att våga närma sig, bjuda in och liksom på något vis, jag vet inte hur det ska funka riktigt. Ibland tänker jag att det är heller inte riktigt liksom näringslivets uppgift, utan det är väl statens uppgift egentligen att lösa det.
Ja, det är väl våra politiker, men nog är det inte fel att näringslivet går in och bidrar till att öppna fritidsgårdar, till att jobba med förebyggande. Så måste det ju vara någonstans att de som sitter med sjukt mycket pengar måste vara med och bidra. Mm. För det här handlar om era barns framtid också. Och era barn kommer också bli drabbade i den här våldsvågen. Eller så får man flytta härifrån.
Ja. Ja, för det är liksom ingen idé att egentligen klaga över den situation som är nu. Nu är det den här situationen. Nu måste man på ett konstruktivt sätt hantera den och börja bygga upp och fråga, gå ut. Polisen gör ju ett jättefantastiskt jobb för det mesta, skulle jag säga. Alltså, de behöver ju mer resurser ut och jag tänker också att man, just det här med fritidsgårdar, precis det som du är inne på, att man, om det finns någonting annat, om det finns, om man i de här utsatta områden har möjlighet till praktik på företag, så de ser att det finns en chans. Ofta problemet är att det finns ju en del sådana initiativ, såklart, fantastiska initiativ, men ofta så kan jag i alla fall se att det är liksom inte de personer som verkligen behöver som mest som kommer in i de här projekten, utan jag skulle vilja plocka ut de mest utsatta individerna.
Men hur vet man vilka de är då?
Ja, det kan ju lärare, resurser hjälpa till med, kanske, tänker jag. Alltså om man ur ett längre samhällsperspektiv, om man plockar ut de här som för många är ju väldigt smarta, duktiga, kompetenta, trevliga, sociala personer, men de har hamnat snett. Om man plockar ut dem från det här destruktiva sammanhanget där de har hamnat och in i att de får praktisera någonstans och så de förstår att jobba kan ju vara kul och spännande, och det finns såna otroliga möjligheter i Sverige om man kommer in. Så att om vi hjälps åt att få in människor.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vad tror du man måste göra med dem som nu... För att jag menar, för 25 år sedan när jag växte upp, då var ju förebilderna... vet jag, Madonna, Newcastle on the Block, det var någon fotbollsspelare och så vidare.
Mm.
Idag är det han med Ferrari i förorten som har sålt mest droger och som är någon form av ledare.
Mm.
Hur ska vi få bort att det ska vara förebilden? Tillbaka till att förebilden är någonting helt annat.
Men jag tänker, alltså, om det finns alternativ. Idag så av det jag ser i alla fall, det finns liksom inga alternativ. Det är bara den här killen med Ferrari. Det finns inga andra vägar. Men om det finns mer fotboll, basket, ridning eller jag vet inte vad, simning, cykling. Alltså det finns ju massa aktiviteter som man kan få ut människor. Målning och alltså konst och...
Teater,
ja, teater, allt med. Det alltså, in med resurser där så att man liksom... Så att man förlorar det här coolhetsstämpeln på alltså, den här kriminaliteten. Sen är det tror jag skulle faktiskt kunna göra. Det är ju ingenting man gör över natt, men in nu. Pumpa in de här resurserna.
Och så säger de så här, vi har inte råd. Nej, men återigen har ju råd med det andra. Nu måste det byggas nya fängelser i Sverige. Det ska inte behöva vara så.
Nej.
Jag tänker också på vad... Du har ju väldigt mycket unga ibland.
Mm.
Alltså barn som begår brott.
Mm.
Träffar du deras föräldrar?
Ja, ganska sällan faktiskt. Men av olika skäl. Alltså det var man får uppdrag. Men alltså min upplevelse av de här ungdomars föräldrar. Alltså vissa kämpar jättemycket med sina barn, men de bor i områden där det är... Ja, de här miljöerna är destruktiva.
De jobbar
emot
vind, ja, helt enkelt.
Men sen är det klart att många av de här föräldrarna har kanske inte... De kan inte vara starka förebilder för sina barn, för de har inga... De kan inte öppna några dörrar. De kan inte hjälpa till och få sina söner, det är i princip bara en kille, få in de här killarna på rätt väg. De har inte de möjligheterna. De kanske inte kan språket, så är det ju faktiskt många. Och även då... De har inte den kapaciteten. Och sen så är det ju ändå ganska många faktiskt frånvarande pappor och det är en del missbruk och egen psykisk problematik som gör att det finns ingen... De kan inte hjälpa sina barn. De har inte de förutsättningarna. Det kanske är att... Och också så här, om man själv inte har ett jobb eller någonting sånt. Då liksom en universitetsutbildning till exempel, som i praktiken kan ju vem som helst gå på universitetet i Sverige idag. Men det finns en... Det finns en tröskel där man känner att det är inte för oss, det är för någon annan. Så att det är inte ens aktuellt, det finns inte med ens världsbild på något sätt. Det är som att jag inte går runt och tänker att jag kan bli president i USA, för det är för långt bort så att säga. Och nästan så kan jag uppleva att det är så långt bort. Att,
och den känslan förstår man ju.
Ja, absolut.
För att de är så... divorced from reality. Mm. Alltså, Sverige existerar inte. Jag har ju varit i Rinkeby. Mm. Alltså, det finns ju inte en enda etnisk svensk där.
Mm.
Det är bara paraboler och det är bara människor med invandrarbakgrund. Mm. Och det är inte så att jag känner mig rädd när jag går där.
Nej, nej.
Noll rädd. Mm. Nästan lite så här fascinerad över att är det här Sverige? Och sen tänker jag, vad sorgligt efteråt. Och jag vet att jag har ju sagt det tidigare på när jag gjorde en tv, eller jag skulle göra någon för ett tv-program, en intervju på stan om vilka artister de i Rinkeby hejade på.
Mm.
När det var Melodifestival.
Mm.
95% visste inte ens vad Melodifestivalen var.
Nej.
Och det ses av över 3 miljoner människor. Och det säger en hel del om den integrationen.
Mm.
Så att jag tror att vi måste hitta nya kanaler.
Mm.
Om hur vi ska förändra samhällsläget.
Mm.
För att är man som de, många av de vi pratar med.
Mm.
Stäng ut dem. Kasta passen.
Mm.
Det är liksom väldigt mycket Jimmie Åkessons retorik. Mm. Ja, men vadå slänga ut dem? Mm. De har bott där i 3 generationer, mm. vissa av dem. Mm. 3 generationer. Mm. De är andra och tredje generationens invandrare. Mm. Jag fattar inte ens att man säger invandrare längre. Men de har bott där hela sitt liv.
Mm.
Och det har väl inte blivit bättre av att kurdiska räven sitter i Turkiet.
Nej, verkligen
inte. Och sen får man ju tänka ett steg längre. Jag vill inte ta emot mig själv om jag kom från ett land eller jag är född i det här landet och så ska de säga så, få ta tillbaka Bettina.
Ja.
Bettina är väl inte uppvuxen här?
Nej.
Håller du med mig?
Ja, absolut. Absolut. Nej, men det är lite för enkelt att bara ha den retoriken att stanna där på något sätt. Alltså, man kan tycka vad man vill om hur man borde ha gjort och hur man skulle ha bedrivit invandrarpolitiken. Det är helt ointressant egentligen, för att nu är situationen som den är och nu måste vi börja liksom hantera.
Mjölken är spilld.
Ja. Så att fokus ligger på något vis i dåtid. Det måste ligga här nu och framåt, och sen så måste man på något vis försöka hitta. Jag kan inte säga att jag själv alltid är odelat positiv till situationen och utvecklingen. Men att man ändå, man får liksom se till sig själv och försöka inta en ödmjuk attityd och inte bara spä på den här polariseringen som nu liksom bara håller på att förstöra samhället.
Skulle du säga att du som försvarsadvokat är bara invandrare som begår brott?
Nej, det är det inte. Absolut inte.
För när man läser i tidningen, då är det ju bara invandrare.
Mm, mm. Statistiken är ju lite skev också. Det är klart att polisen, de åker ju inte runt ute i Djursholm och letar efter kids som röker på. Så att på något vis är det klart att det är, och det förekommer, det vet man ju. Men så det är klart att om polisen mer vistas i de här mer utsatta områdena, då är det klart att det är fler personer där som också åker dit för olika sorters brott. Så att statistiken blir ju skev bara av den anledningen. Sen kanske inte polisen behöver, för att problematiken är ju inte lika, alltså det leder ju inte till någon värre kriminalitet ute i de välmående förorterna, men det är ändå, det är skev, statistiken är skev.
Ja, och så pratar vi då inte om barnpornografi, bra.
Nej, precis.
Barn som far illa ute i sina, hos sina föräldrar.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt många svenskar också.
Ja, absolut. Exakt.
Utan det är ju egentligen mest de här knarkbrotten när det handlar om att tjäna mycket pengar och man börjar skjuta ihjäl varandra.
Precis.
Den är överrepresentativ
hos
svenskar med invandrarbakgrund som kommer från socioekonomiska förhållanden.
Mm, precis. Där är drogerna, det är liksom grunden till allt ont, tycker jag på något sätt. Alltså, droger, då blir det inbrott och det blir skjutningar och det blir kidnappningar och det blir allt möjligt. Men precis, alltså sexualbrotten, där det är ju inte nödvändigtvis invandrare. Snarare, jag vågar inte ge någon statistik på det, men jag ska inte bli förvånad om det nästan är tvärtom där.
Vi säger att drogförsäljningen och vapenhanteringen i Sverige, att vi börjar få bättre kontroll och att drogerna inte kommer fram till de kriminella och att de här, vad hittar vi på då? Hur ska de då tjäna snabba cash? Kan det bli att det går från en kriminell form till en annan?
Jo, det är klart. Alltså de som redan är inne i kriminalitet, alltså och som dessutom är unga och som inte har hunnit tröttna på. Efter ett tag så är det många som uttrycker att de tröttnar. De orkar inte med det här stressade livet. Och hela tiden jaga pengar, jaga droger. Det är för jobbigt liksom.
Men de vågar inte hela tiden ha ögonen i nacken. Exakt, för att exakt. De kommer att bli skjutna innan de är 25.
Ja,
så att,
ja.
Det finns ju en genomsnittsålder här som är väldigt ung.
Mm.
Och det enda som Johan sa när jag pratade med honom var att när jag frågar en kriminell som är 25-årsåldern, så vad är din högsta önskan? Det är att få leva ett normalt svennebananliv.
Mm. Ja, absolut. Och det tror jag egentligen alla människor vill. Alltså alla människor vill ju leva ett positivt, konstruktivt, lugnt liv. Men på något vis så tror jag, så när man hamnar i de här negativa spärrarna, då kommer man så långt bort ifrån det där så att man ger upp det. Och det bara snurrar snabbare och snabbare neråt. Men de personer som ändå vänder, för det finns ju en och annan som i alla fall som jag träffar som faktiskt tar sig ur det. Det är inte så många, men för varje litet positivt steg så kommer det ju tre positiva steg till. Och det här liksom, det slår aldrig fel på något sätt, utan bara man vänder det, ta ett steg i rätt riktning. Och där tänker jag liksom sådana som du och jag, alltså bara i mötet med människor, att man är vänlig, att man är trevlig, man liksom, att man lite gräver där man står på något sätt, att man om man kan hjälpa till lite där man befinner sig och inte och våga ta initiativ.
Jag märker ju det också som du säger, det här när jag pratar om att bygga broar, att alla har ju fördomar om alla, och de har ju fördomar om många på Östermalm och svenska familjer också. De känner ju hatet redan innan de ens har börjat begå några brott. Jag träffade några killar, det här var för något år sedan, på en mörk parkering, och jag tänkte bara, nej, nu ska jag bara vara cool. Så jag och en kompis vi går fram till bilen, och de står vid, det såg faktiskt lite skumt ut, men i alla fall, jag bara, tjena grabbar, du vet, lalala. Ja, vad gör ni? De bara, ville väl inte riktigt berätta. Men jag märkte när de kände att vi öppnade upp och var trevliga. Då blev de så nyfikna på, vad jobbar vi med? Vad gör vi? Det var som att så här, oj, vi får höra om en värld som vi ungefär bara sett på tv. Eller läst om i tidningarna.
Mm.
Och den är ju bara så nära dem, men ändå så långt borta. Känner du igen det?
Oh ja, absolut, absolut. Jag brukar ibland tänka så här, att man, alltså, om man ska minska på den här polariseringen, det här vi mot dem. Alltså, jag tror ju att man, alltså, alla människor kan ju mötas i en känsla. För det finns ju bara ett visst antal känslor. Och om man kan, alltså, att relatera till hur en människa känner sig. Om man är glad, ledsen, besviken, om man lever i sorg eller någonting. Där kan man möta vem som helst.
Ja, det är klart. Om jag som muslimsk arabisk kvinna, mitt barn dör i cancer, och jag träffar dig som ett svensk kvinna och ditt barn har dött i cancer, då kan vi förstå varandra i det mötet.
Absolut.
Och då har det ju ingenting med bakgrund, religion eller kultur.
Sorg är sorg. Och ditt barn kanske har, liksom, alltså, precis, att ett barn kanske har dött i cancer och något annat barn kanske har blivit sprängt i något krig. Liksom. Men sorgen är, sorg är sorg. Och där i den känslan kan man mötas. Man kan mötas i glädje, i besvikelse, oro. Alltså, det är inte så många känslor som finns. Så att man kan liksom, där kan man ta varandra handen liksom, och gå igenom en känsla ihop med en annan individ. Och möta en annan individ i en känsla.
Man tänker ju att du som advokat skulle ha ännu mer fördomar och ännu mer hat mot de här killarna än vad någon som inte jobbar med dem direkt.
Mm.
Och det är nästan så att, jag ska inte säga att du sitter och försvarar vad de håller på med, men du ser ju, du försvarar dem ju ändå på något sätt mot polariseringen som sker i samhället. Bland vänner, politiker och liksom alla runt omkring oss. Och vad tror du att det beror på?
Nej, men jag tror att när man möter en människa och är nyfiken och intresserad av att veta varför personen i fråga har hamnat där den har hamnat, då får man ju en livsberättelse. Och då dömer man inte. Sen så kanske man inte tycker att det personen fråga gjort är okej överhuvudtaget. Men man kan förstå det på ett annat sätt. Och när man får den insikten och den ändå ödmjukhet. Jag återgår ofta till det. Alltså, man ska vara ödmjuk inför andra individer man möter. Och särskilt människor som har hamnat i utanförskap eller utsatthet på något sätt. När man ser en individ så blir man ödmjuk inför den personen. Och då, där kan det bli något bra, tror jag.
Hur uppfostrar du dina barn? Eller du och din man, hur uppfostrar ni era barn skulle jag säga? Är han som du? Tycker ni lika?
Jo, både jag och ni. Ja, men han är väl också humanistisk skulle jag säga. Ganska lika. Jag skrämmer barnen ganska mycket. Det gör jag faktiskt. Jag skrämmer upp dem. Jag berättar ganska ärligt om det jag ser och på nära håll. Så att de... Men jag är också väldigt mån om att... Alltså, jag avskyr all form av utanförskap och mobbing och sånt där. Så jag är väldigt mån om att förklara för dem att... jag hoppas att mina barn kommer bli ödmjuka inför att de har det bra. Och att man måste förstå att andra människor... vi går alla igenom saker. Så det är inte, jag vill inte heller att vi ska sätta oss på någon hög häst som att vi är så himla mycket bättre än andra. Så är det inte. Vi har haft tur när det gäller vissa saker. Sen så kan vi gå igenom smärta och sorg också. Och det är okej. Okay. Men att man är ödmjuk inför att välkomna andra människor. Nej, men, och jag är mån om att mina barn också träffar människor från andra kulturer. Och har kompisar från andra kulturer. Jag är jätteglad över att... det finns inte så himla många människor från andra kulturer ute där jag bor. Det finns ungdomar från med invandrarbakgrund. Och jag är jätteglad att mina... döttrar lär känna andra människor från andra förutsättningar. Och så, för det tror jag också minskar fördomar. Om det kommer in naturligt i ens vardag från tidig ålder.
Så att jag tror så här, jaha, men då gillar de ju mig som person. Exakt. Så att det har aldrig varit en tanke på att... Mm. I och för sig, jag har haft väldigt dålig självinsikt när det kommer till mig och min personlighet. Så jag tror bara, här är jag, hallå.
Men det är det som är rätt. Och så hoppas jag att liksom mina barn blir. Att man bara är. Så att man håller inte på att värdera människor utifrån vad man har för bakgrund. Eller, det finns ju alltid någonting. Alltså om man är nyfiken på andra människor. Ja, men vad kul. Vad kommer du med? Vem är du? Det är egentligen ganska ointressant, kan jag tycka. Vad man har för... Alltså, det finns ju positivt i att man har olika nationaliteter. Eller, och det är också okej att inte sticka ut. Alltså, alla människor har ju någonting som är intressant.
Och det är så mycket mer berikande. Jag kan bara tänka att för mina kompisar nu som har vuxit upp i... Och hängt med människor som jag till exempel. Kommer du ihåg när vi var hemma och steg åt pita bröd på kvällarna? Ja. Och din mammas goda gryta och sånt där som andra inte ens har varit i närheten av. Och det låter som så här, små banala saker. Ja. Men det är också något som sätter sig i uppväxten. Absolut. Och det gör ju också att människor blir mer öppna för andra. Mm. För att allt du får uppleva när du är yngre blir du inte skrämd av när du blir äldre.
Exakt, precis.
Hur tror du att vi kan förändra samhället då? Hur tror du att vi kan göra för att det ska bli en förändring?
Nej, men alltså dels så tror jag att vi vuxna, vi måste vara väldigt medvetna, tror jag, i vår retorik. Så att vi liksom inte, om vi börjar få en hårdare retorik så kommer det smitta av sig på våra barn och det kommer inte bli bra, tror jag. För där kommer de växa upp i någonting som alltså, när vi växte upp så var det ändå... Det var inte så polariserat som det är nu. Utan att vi får hjälpas åt att ha en vänligare ton, tror jag. Mot andra. Mot folk bara.
Inte så fördomsfull.
Nej, inte så fördomsfull.
Och sen, sluta prata om vi och dem, kanske.
Ja. Och sen att man kanske... Alltså, att man åker ut och kollar lite. Om man åker till torget i Rinkeby. Köper med sig någon god frukt. Alltså liksom att man... jag vet inte om det finns kvar, men nej, men att man åker runt och
Rinkebytorget.
Ja. För det är sån här, det gjorde min pappa med mig. Han liksom drog med mig. Här finns det och det här är spännande. Och att man tillsammans med sina barn försöker upptäcka det som är Sverige. Åk runt, kolla lite.
Kan inte bara alla muslimer inte gå till jobbet imorgon så får ni se Sveriges släcks ner inom loppet av 5 minuter. Eller invandrare, eller vad det är de pratar om. Gå inte till jobbet på 1 dygn så får ni se om kemtvätten är öppen eller den där blomsterhandeln eller den där restaurangen som ägs av både syrianer och italienare och juggar liksom. Det är så jäkla mycket fokus på det som är negativt hela
verkligen.
Tiden.
Ja, och man ser inte precis, man ser inte alla de, alltså den stora massan av människor som gör rätt för sig och går till jobbet och är liksom precis som alla andra. Utan man kämpar på och man har sina utmaningar men liksom lever som vanligt folk på något sätt. Det på något vis så, den bilden ser ju inte vi. Och den ser vi inte heller i media. Det återspeglas inte. Jag tänker liksom ut, titta lite. Se hur, människor har det ganska bra. Och sen så finns det då vissa som förstör. Och sen så gör man det kanske då i ett religiöst, jag vet inte. Man argumenterar för att man gör det liksom.
I Allahs namn.
I Allahs namn,
eller
ja.
Men, så vet de inte ens vad Allah är liksom.
Nej, men lite så. Lite så är det ju faktiskt.
Vad tycker du om straffrabatten?
Jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag, på ett sätt, alltså en ung person som ändå, där det ändå finns möjlighet att fånga upp och göra något vettigt av den här lilla människan. Det är väl bra om vi inte låser in honom då i 20 år liksom. men samtidigt så är det problematiskt för många av de här småttingarna är körda. De går inte att fånga in tror jag. Och då blir det nästan ett hån att man ska ha dem inlåsta några månader och sen ut igen och göra väldigt stor skada liksom. Så att jag tycker det är en jättesvår fråga.
Du är dubbel.
Ja, det är absolut.
Vad tycker du om att det ska sättas upp kameror och all det här integritetskränkande som en del tycker?
Nu får jag väl advokatsamfundet emot mig. Men jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra. Jag tror på kameror. Jag tror att det är... Jag har själv inget emot att bli filmad.
Så länge man är snygg när det filmas.
Ja, det är sant. Nej, men jag har inget personligt emot att gå på gatan och så ser man att det finns kameror där. Jag skulle själv, men det är ju mitt personliga...
Att du inte har gjort någonting. Nej, jag fick inbrott i min bil för några veckor
sedan. Det var jättebra med kameran.
Urglad om du har fått en jäkla kamera. Ja.
Nej, men jag tror tyvärr... Alltså, i en perfekt värld, eller i Sverige där vi fanns, där vi var för 20 år sedan, då behövdes inga kameror. Men nu behövs det. Jag, det är min åsikt.
Min också. Mm. Där är vi överens. Ja. Och framåt då? Tycker du att bland där du hänger och är, människor runt omkring dig, känner du att de kan göra mer för samhällsutveckling åt rätt håll? Eller känns det bara som... Det är ju så skönt att sitta och klaga lite och prata av mig lite. Men nu måste jag gå och dricka mitt glas vin liksom. Mm.
Ja, nej men absolut. Jag önskar att fler... Men det är inte heller så himla enkelt. Man vet inte var man ska börja kanske. Det är klart att jag önskar att fler tog initiativ. Ringde upp någon skola. Alltså... Det är bara lyfta luren och ringa. Hej, kan jag göra något? Liksom. Eller att man drar ihop ett gäng och så ser man till... Alltså alla elever ska ut och praoa, bara en sån sak. 8-9. Att man lite proaktivt tar in...
Ja, man kan låta någon kille eller tjej från Rinkebyskolan komma och praoa på något dagis där.
Ja,
eller.
Precis. Att man tar initiativ till... Och kontakta skolan och säger jag står till förfogande för prao. Jag vill gärna kanske att ni tar gärna någon som är lite illa däran. Så att man plockar ut, alltså att man plockar ut de här som behöver komma bort från en destruktiv spiral. Fånga upp dem.
Och sen är det också viktigt att fånga upp dem tidigt så att de inte är i sån här skuld. Nej. Till de här höga tupparna i hönsgården.
Absolut.
För då är det ju lite kört som vi pratade om tidigare.
Ja,
men,
ja. Ja, alltså de som hamnar där, de är svåra att fånga upp. Det är inget typ omöjligt, men nästan.
Vad skulle du säga är det värsta med ditt jobb?
Nej, men det är väl att, alltså man får väl en insikt i att det pågår en parallell värld vid sidan av den här väldigt funktionella världen som jag själv lever i. Som är, där är väldigt mycket sorg och väldigt mycket smärta, väldigt trasigt. Men det är väl klart att det, den insikten är den tär ibland, såklart.
Ångrar du ditt val av jobb?
Nej, aldrig. Jag älskar mitt jobb. Jag känner att jag lite grann kan bidra till, kanske ibland till och med, att göra lite nytta i andra människors liv. Och det mår jag bra av.
Känner du att du har varit med och ändrat någons liv?
Mm. Ja, absolut. Det finns en och annan som hör av sig och som uttryckligen säger att om inte du hade gjort eller sagt det där, så om inte du hade trott på mig. Jag försöker alltid att skrapa på ytan, och jag hjälper till att skriva lite CV ibland om det behövs. Och jag försöker hjälpa till. Och, alltså, folk som är motiverade och
kan
det man
skriva,
märker.
Kan du skriva mitt CV?
Ja, inga problem.
Ja, men det tycker jag är fantastiskt. Du gör en liten samhällstjänst för sidan om.
Ja, alltså när man ändå sitter där, när man ändå har en individ framför sig. Om man kan göra lite skillnad, så...
Det glömde jag presentera dig som psykonsulent.
Ja, det...
Och så tänker jag då avrunda det här samtalet, Lisa, och tänka så här, om du fick göra nu tre akuta grejer i det svenska samhället, du som ser det här på nära håll, vad skulle det vara?
Det skulle vara, alltså, tre akuta grejer. Ja, men pumpa in resurser i skolorna. Alltså, så här, ja, men, fotboll, basket, sång, musik. Alltså roliga aktiviteter för ungdomar. Så att det finns ett alternativ för dem. Det är det ena. Det andra är att jag skulle faktiskt vilja ha fler poliser. Mer polisiär närvaro. Så att vi får liksom komma till bukt med de här akuta problemen som vi har. Och sen det tredje. Nej, men den kanske skulle vara bra. Att om vi, alla vi som har möjlighet att ta emot en prao-elev. Att vi gör det. Att vi tar kontakt med en skola. Någonstans i våra förorter. Och säger att vi står till förfogande för en utsatt person. En person som behöver plockas bort från en destruktiv spiral.
Vi jobbar för integrationen, ja. Inte mot integrationen.
Exakt.
Tack för att du kom hit, Lisa.
Tack snälla för
att
du kom.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.